Ja. Först tänkte jag börja med ett par felaktigheter då som Karin Bergström kom med här. Och det var då situationen 2010 när jag greps. Så påstår Karin Bergström att jag befann mig i Cartagena och fick information om att det var polisen som eftersökte mig, och då försvann jag ifrån Cartagena. Det är ju så att Jone Fortis har blivit förhörd, och situationen var ju så att vi ankom från Panama till Cartagena. Jag begav mig till Bogotá för att jag skulle fira jul och nyår med mina vänner. När jag befann mig i Bogotá så skriver Jone Fortis till mig och säger att det är poliser som spanar på Bonafide. Polisen i Colombia är högst involverad i kidnappningar. Hans första tanke var såklart att det här är en kidnappning. Han var orolig på grund av att han var kapten på en så pass explosiv båt. Så han framförde det här till mig som att det finns en viss risk att det här inte är poliserna, eller att de inte där är polisiära syften. Enligt de förhören som Karin Bergström har tagit del av så har Jone Fortis berättat att han delgav mig det här. Jone Fortis berättar också för Karin Bergström att jag då rekommenderar honom ring polisen. Jone Fortis är vän med polischefen i Cartagena. Jag säger till honom, kontakta honom, fråga vad de vill. Två dagar senare efter det här, då får jag ett annat telefonsamtal av en bekant som äger ett företag i Colombia där polisen från Colombia har varit inne. Då har de frågat efter mig på det här företaget. De har visat foton och de har och ställt en del frågor om de kan få tag i telefonnummer och e-mail och så vidare. Då vet jag alltså i december att polisen i Colombia söker mig. Det som jag gör i Hirando där jag befinner mig utanför, det är att jag ber en av mina väninnor, vars mor är hög polischef i Bogotá, att kontakta sina kollegor och fråga om jag är efterlyst i Colombia. De här poliserna och från den åklagarsidan söker då i registerna i Colombia och får fram att det finns ingen efterlysning på mig överhuvudtaget. Och det gjorde det inte eftersom det var en utvisning som man siktade på, så att säga. Sen har jag då den här kunskapen om att det finns poliser som söker mig. Jag får ingen information att jag ska vara efterlyst. Jag får information av personal från det här området där jag befinner mig. För jag befinner mig på ett inhägnat område där det finns ungefär 2000 villor. Där de rikaste i Colombia har sina fastigheter, sina sommarfastigheter. Och där är även då presidenten och så vidare. Och på grund av Colombias poliskår så får då inte polisen komma in på det här området, just för att de är inblandade i kidnappning och så vidare. Personal inne på det här området berättar för mig att det står civila poliser utanför med kameror och så vidare. I ett tillfälle så skickar vi ut en person för att se då om det är någonting som de söker efter. Han åker till och med ut i min bil. Det finns inget sånt intresse. Jag vet inte om han var borta vid den tidpunkten. Jag har den här kunskapen. Trots att jag har den kunskapen, och jag kan vara, om jag vill, kvar i det här området hur länge som helst. För att enligt colombiansk grundlag så får inte polisen gripa någon in i det här området. Med den kunskapen så åker jag ändå ut. Jag ser att det står poliser, de har omringat hela det här området. Jag åker ut ändå, jag har kunskap om att de söker mig. Åker 100 meter, stannar där, trots att jag vet att polisen står där. Då kommer den här skärmen Lisa Lasso, som ni kommer lära känna sen, och griper mig. Karin Bergström har förhört skärmen Lisa Lasso i Colombia. Frågat honom i förhoppning att jag skulle försöka fly eller någonting. Fråga hur reagerar Jonas vid det här gripandet. Han berättade i de polisförhören att jag var lugn hela tiden. Enda gången jag blev irriterad, det var när de tog mig till Bogotá och sa att jag skulle bli utvisad. För då ifrågasatte jag varför jag skulle utvisas. Det har alltså inte funnits någon form av situation under hösten 2010 där jag har hållit mig undan. Jag har bott i Colombia sedan hösten 2009. Jag är så hemma vid den här tidpunkten är där. Jag har inte hållit mig undan i Sydamerika, utan det var mitt hem. Och jag har inte agerat på något sätt. Under hösten 2010 så har det stått i svenska medier att jag är misstänkt i det här målet. Den kunskapen har jag där, för den kom ut på internet tills ni fick dem på internet och drar tillbaka den här artikeln som var i Aftonbladet eller någonting. Kan visa i den artikeln, den fick jag se i alla fall på hösten 2010. Så att kunskapen om det här har jag haft. Att jag har haft kontakt med Maurits Andersson är jag ju såklart fullt medveten om också. Att Maurits Andersson har varit kapten på min båt är ju såklart medveten om att polisen också vet. Så att det polisiära intresset i det här målet, det har jag ju vetat om sedan hösten 2010. Jag har inte skaffat något falskt pass. Jag har åkt på mitt eget pass. Jag har varit precis där jag brukar vara. Jag har inte hållit mig undan för någonting på det. Så att det där är alltså en ren felaktighet. Sen när det kommer då till det här målet 2004, för det är lite anmärkningsvärt kan man tycka. Det var situationen så här att när jag frigavs 2003 så hamnade jag på en lista som heter Nova. Och då sitter alltså poliser från olika län i Stockholm. Så räcker de upp handen vilka som ska vara med på den här listan. Och har man min bakgrund så hamnar man ju naturligtvis på den här listan. Eftersom man säger ett namn i taget så att säga. Målsättningen med det här Nova-projektet, det är att de personerna som hamnar på den här listan ska bli inlåsta inom ett års tid. Det är den officiella målsättningen på så långt straff som möjligt. Efter det här händer så hamnar man i en situation, för min del så blev det så att jag kunde bli stoppad upp till 4 gånger per dag. Och då ska det ske visitationer och sen ska man hitta på någonting för att man ska få en husrannsakan, och det är det som ni också har sett, den här med dopingbrottet. Man har alltså skrivit in, och det står till och med till Schweiz när internationella åklagarkammaren skriver dit i juni 2008. Då skriver man in att jag kan misstänkas ta anabol eftersom inte jag tar narkotika. Så då sker alltså en medveten trakassering av de som finns med på den här listan. Det är alltså en provokation som det är syftet på det här. 2004 under våren så blir några bekanta till mig gripna och häktade i det här målet som är från 2004. Efter de har suttit häktade i 4 månader så blir jag intagen. 2 snabba förhör, anklagad för att vara huvudman. 4 förundersökningen. I den här förundersökningen så hittar jag sessionsnummer på telefonsamtal som inte är presenterade. Då har vi en förhörsledare som heter Göran Wall som kommer dyka upp här också. Då konfronterar jag tillsammans med Thomas honom och så säger, vad är det här för telefonsamtal? Jag vill ha dem. De motsätter sig det här och jag står på mig att jag ska ha de här telefonsamtalen. Jag hade hittat 3 stycken samtal. Då kommer det till slut efter några dagar, och då är det bara några dagar kvar till rättegången börjar. Då kommer en hel bilaga med telefonavlyssning med de egentliga gärningsmännen. Som känner personerna i Bolivia, som pratar priserna på narkotikan, som pratar om laxeringsmedlet till den här kuriren som den här bolivianska som vi har träffat. All den här bevisningen ligger i det här som inte vi skulle se överhuvudtaget. Det som de presenterade, det var ett scenario där den här bolivianska kvinnan har befunnit sig på ett hotell i Solna och bara träffat mig och mina 2 bekanta. Inga andra människor i hela Sverige. I spaningsrapporterna så hade man maskat när hon träffat alla andra människor. Det kan vi se i tingsrättens dom också, för de har kommenterat det. Det har man alltså maskat. När vi får tag i de här telefonsamtalen, då ser vi att i den här maskningen så har man träffat med de här personerna som egentligen är de egentliga gärningsmännen. När vi presenterar det här materialet för tingsrätten så blir det en frikännande dom i min del. De 2 som jag känner döms för någon form av medhjälp för att de har skjutsat henne till internet och så vidare. Efter det här frikännandet så blir jag med på semester till Thailand. Jag känner redan där att det kanske är dags att flytta från Sverige på grund av det här med Nova och det som hände precis i det här målet. Man har en hovrättsförhandling där man har en deldom. Jag får reda på då att Göran Wall och de har gjort en överenskommelse med den här bolivianska kvinnan att hon ska anklaga mig för brott. Och då ska man dra tillbaka den här överklagan och så ska man yrka enligt en paragraf som ni känner till bättre än mig, jag kan men inte, med att man har medverkat i utredningen. Eftersom man har den här dealen som den ligger så framträder det här, den här situationen under hovrättsförhandlingen, vilket det finns band på. Så att den här bolivianskan under huvudförhandlingen helt plötsligt säger att jag känner de här människorna som då den här telefonavlyssningen var, vilket polisen vet att jag inte gör. När hon säger det, då säger åklagaren att hon drar tillbaka överklagan på huvudmannen som har fått 8 år, det vill säga hon som lämnar de här uppgifterna. I slutpläderingen så säger hon att hon ska ha kortare straff för att hon har medverkat. Men hon har inte medverkat för att hon förnekar brott. Alla andra är oskyldiga, men nu var jag skyldig. När jag får höra det här så känner jag såklart en viss osäkerhet inför det här. Jag får ingen delgivning, jag befinner mig inte ens i Sverige. Senare på tidsaxeln 2005, då befinner jag mig i Sverige. Då blir jag helt plötsligt gripen i Solna. Intagen under samma premisser som vanligt. Jag tror att det ska vara en visitation. Fråga polisen, är jag anhållen eller är jag gripen? Nej, det är bara gripen. Du ska bara göra husrannsakan och så vidare. del inne på stationen, vid det andra blir det förändringar. Vi tagit till Kronobergshäktet. Helt plötsligt var jag anhållen. Jag vet inte vad som händer på utsidan, men det slås upp på alla tv, de som pratar om journalister och folk som använder journalister. Det slås upp på alla nyhetssändningar att Sveriges farligaste rånare har blivit gripen och det var narkotikabrott och det var allt möjligt. Då kommer ett påstående från polisen att jag dagen innan har kört på Kungsgatan, stannat bilen, ska backa in. Och när de stannade och skulle gå fram till mig så körde jag sakta fram till Kungsbron och stannade, släppte av en person, han gick av bilen, sprang upp för trapporna och försvann. Och då säger de, den där personen var efterlyst. Ingen känner personen, men alla pekar ut en person som enligt polisregistret känner mig som efterlyst. Han har suttit i den bilen. Då blir jag häktad, eller begär häktad, för grovt främjande av flykt och grov skyddande av brottsling. Den här personen som inte ens är gripen. För att jag ska släppa av honom framför polisen. Efter man har då läst upp de här häktningsskälen så säger då åklagaren i det målet, eftersom domaren såg lite konfunderad ut såklart, eftersom det inte ens fängdes i straffskalan om det hade varit sant. Då säger den här åklagaren att de har varit i kontakt med rikskriminalen och jag har varit så svår att bli delges i ett grovt narkotikamål. Och då kom det fram att det var det som var skälet. Alltså att den här åklagaren hade kontaktat den här åklagaren och försökt få Jonas häktad på det här. Man medgav då häktning på de svagaste grunderna i en vecka. Sen direkt efter det så satte hovrätten ut ett rättegångsdatum. Jag fick det här datumet och fick skriva på det här datumet på en gång. Några dagar innan häktningsförhandlingen eller omhäktningsförhandlingen så fick hovrätten in ett annat mål med samma advokater på samma avdelning där någon satt häktad på riktigt i målet, så att säga, så att den skulle ha förtur. Då sköt hovrätten fram rättegången i 3 månader. Man kunde inte hålla mig häktad i 3 månader på det här påhittade brottet. Dagen efter det här släpptes jag från det här påhittade brottet och det har aldrig hört någonting mer om det här. När det här hände så kände jag mig såklart totalt rättslös. Och det var ett av skälen till varför jag lämnade Sverige också. Och i samband med den hanteringen av det här målet, med de här uppgifterna som hade lämnats på det sättet och sen hur man gjorde det här, så har jag självklart haft en oro för hur situationen, alltså hur det kan bli om jag befinner mig i Sverige. Så varje gång jag besöker min familj i Sverige så iakttar jag en viss försiktighet och det är det som framträder i de här telefonsamtalen som Bergstrand hänvisar till. Så det är inte så att jag har flytt ifrån det här på det sättet. Jag har flytt från hela den här processen som har, alltså det som har bedrivits från polisen som har gjort att jag har tyckt att det är bättre att lämna Sverige. Så det är inte så att jag är, vad ska man säga, notorisk flyktbelägen, utan det har ju funnits ett visst skäl till den här oron som har funnits då. Sen nästa sak när jag går vidare på det som jag skrev upp här, så var det att den här utredningen skulle ha tagit längre tid på grund av att jag avbröt mina förhör. Det var i verkligheten så att Karin Bergs, de förhörde mig, de förhören bland annat som ni har läst hittills, eller som de har läst upp som ni har hört. Så sitter man alltså i 4 månader och frågar mig vad jag har varit i för hus i Spanien och vad jag kör för bilar. Samtidigt som polisen vet om att det finns ett skattemål nere i Spanien som lyckligtvis den kolombianska polisen uppgav mig. Alltså han berättade för mig när jag greps att Spanien har ett skattemål mot dig också. De uppgifterna vet inte svenska förhörsledarna, men som ni hör i de förhören så sitter de och säger, men det finns väl ingen fara med det här. Du kan väl inte råka ut för något skattebrott, men de vet att det här finns. Det här sitter man och håller på och ältar om de här ekonomiska sakerna i 4 månader. Så sitter då Karin Bergstrand på häktningsförhandlingen och så säger hon så här, det här anledningen att det här tar så lång tid är för att vi har så fruktansvärt mycket att förhöra Jonas Falcon. Och vi har precis bara börjat. När hon säger så, då säger jag till Thomas att då skiter jag i att gå på några mer förhör. Det här kan ta hur lång tid som helst i så fall. Det är ett av de skälen plus den bristande objektiviteten som jag redan hade sett och som gjorde att jag fattade beslutet att då tar vi inga fler förhör så att vi kopplar av det här. Det sitter ju många personer häktade vid den tidpunkten, i alla fall var 4 stycken. Det är alltså det skälet till varför jag avbröt. Så det är inte så att den utredningen har tagit lång tid på grund av att jag avbröt, utan tvärtom. För hade jag fortsatt förhöras så hade jag kunnat suttit i 1,5 år till med tanke på de frågeställningar och den tempot som det var. Sen då när det kommer till det här med isoleringen, så är det lite svårt kanske att förklara för någon som inte har suttit isolerad hur det känns att sitta isolerad. Och sitta isolerad i 2,5 år. Det är kanske ännu svårare att förklara för någon. Och jag tror att ändå att ni förstår att det är en form av psykisk tortyr så som psykologer och psykiatriker redan har konstaterat. Så att det är inte ett subjektivt, alltså en subjektiv bedömning från mitt håll, utan det är psykisk tortyr. Det är också därför man använder det i anstalter. Och jag kan säga att de som sitter på 10 års straff och livstidsstraff, när de sitter isolerade i, jag skulle säga, 3 dagar, så börjar de må dåligt. Och det kändes nästan som att de är fria när de släpps från isoleringen. Då pratar vi om 3 dagar. Jag har suttit nu i 933 dagar. Det skulle inte kunna hända. Det enda som det händer, det är de som är dödsdömda. I USA finns det några. Då får man i alla fall träffa andra intagna 2 timmar om dagen. Det som däremot gör den här situationen lite speciell, tycker jag i alla fall, och det som har varit påfrestande från mitt perspektiv, det är att anledningen att Sverige har den här metoden att man isolerar, för det är bara Sverige som har det. Norge har väl upp till 2 veckor eller någonting sånt där. Men för övrigt så finns det inga andra länder där du kan bli isolerad. Och så som man får det förklarat för sig, det är ju att jag som misstänkt ska inte förstöra utredningen. Jag ska inte kunna förstöra utredningen. Det är det som de här restriktionerna går ut på. Det man gör då är att man sätter mig i en isoleringscell, bakbunden, kan inte förbereda något försvar eller någonting, och rädslan är att jag ska kanske påverka mitt vittne, eller jag kanske ska gömma någon form av bevisning. I det här målet så är det 110 personer som är förhörda. Ingen påstår att jag har begått något brott. Inte en enda person. Det finns alltså inte ett enda vittne som jag skulle kunna tänka mig påverka. Åklagarna har inte preciserat någonting vad jag ska ha begått brott någonstans. Det finns alltså inga alibin jag skulle kunna ta fram överhuvudtaget till okänd tid eller okänd plats. Det är helt omöjligt. Det finns heller ingen bevisning som jag skulle kunna gömma överhuvudtaget i den här utredningen. Det som blir påfrestande och anmärkningsvärt i det här målet, det är att jag sitter då alltså 2,5 år isolerat för att jag inte ska förstöra den här utredningen. Men vem är det som förstör utredningen? Anledningen att jag sitter här är för att de ska vara så objektiva, så att de ska ta tillvara på det som talar till min fördel. Det är så det ser ut i Sverige. Och på grund av det så tycker man att man har rätten att sätta folk under restriktioner. Hur har åklagarna då hanterat den här utredningen som inte jag ska få förstöra? De påstår att 350 000 euro är en återbetalning för narkotika, en förskottsbetalning. De har fullständig telefonavlyssning som visar att det inte är det. Det lägger man i en telefonfil som har skrivit till mig att den är trasig och hoppas att jag inte ska tjata om att få ut den. Men jag tjatar och får ut den, och där finns det ett 50-tal telefonsamtal som bevisar att det kommer från min vän i Argentina som köper in sig i nattklubben. Nu måste bli häktad i 1,5 år på de påståendena som de vet är felaktiga. Harriet tar också fram bevisning från sin slask att de här pengarna finns kvar efter september 2009 i Spanien. När de sitter här med berått mod och påstår att de har gått iväg till Venezuela för att betala Maurits narkotikaparti. Och då kan man ju ifrågasätta vem är det som förstör utredningen och vem är det som gömmer bevis. Sen sitter de också och säger att när jag skickar 110 000 dollar från Kongo till Colombia, då är det en betalning för narkotika. De vet att jag har köpt en Audi där. Det har de fullständigt blivit. Det sägs till och med i den telefonavlyssningen som finns. Men utöver det så får de också dokumentationen från kolumbianska polisen med registreringsbeviset, spaningsfoton på mig och bilen och alla dokument som de egentligen behöver. Trots det sitter Hanström sen i rättegången och påstår i sakframställan att jag har skickat pengar för att köpa narkotika. Och det är jag som ska förstöra utredningen och gömma bevisningen. Sen berättar de här att de åkte till Lorena och förhört henne i Miami. Det var hon som var registrerad ägare på bilen. Hon fick inte en fråga om den där bilen. För de visste det. Och de befann sig också 6 dagar i Bogotá. Och då frågade jag, om ni trodde att det här skulle vara narkotika, varför går ni inte in på bilfirman när ni har bilfirmans namn och frågar och tar ut dokumentationen? Nej, någon sån åtgärd gör inte. Men när advokaten sen på hösten 2012 under rättegången kontaktar den här bilfirman, så skakar de bara på huvudet och säger, men jag förstår inte vad de pratar om, vi har ju lämnat den här dokumentationen. De har ju kommit från polisen på svenska ambassadens begäran och vi har skickat över all dokumentation på bilen. Den har ju funnits hela tiden. Och återigen, det är de som förstör utredningen och inte jag. Men det är jag som får sitta isolerad för att jag inte ska påverka den här utredningen. Sen har ju advokaterna redan berättat hur de har hanterat vissa andra mejl, att man har undanhållit det. Ni kommer få se att man fabricerar översättningar från spanska till svenska. Ni kommer få se vissa andra saker. Eftersom vi inte har kommit dit så behöver jag egentligen inte dra upp det. Men från mitt perspektiv så blir det väldigt anmärkningsvärt när jag ska behöva utstå 2,5 års total isolering, som är enda landet i världen som skulle acceptera det, för att den här parten ska vara fullständigt objektiv och ta tillvara på det här. Och vi sitter och ska försöka gräva upp all bevisning som de har dolt. Och hela den väsentliga bevisningen som vi har presenterat, den här nya bevisningen, har legat i Maurits Anderssons slask till exempel. Den får vi inte ta del överhuvudtaget under tingsrättsförhandlingen, och den ligger ju där uppe på kontoret. Så man försöker alltså från deras håll, man maskar bort saker, man sätter internationell sekretess på saker, man påstår saker som man vet är fel, som är allvarliga brottspåståenden. Och det tycker man alltså, i vart fall från tingsrättens sida, att det var liksom helt okej. Och den situationen gör det här ganska unikt, för då måste ni försöka sätta in i hur känns det för mig som sitter åtalad och får så lång tid och liksom ska känna att det här accepteras. Alltså,